Hej och välkomna till Modermodemet med mig, Bartek. Med mig, Bartek, Anders, Patrik. Hallå, hej.
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 Ja, verkligen en clean på, ett cleant öppnande idag av podcasten som vi sa.
Skitproffsigt.
Ja, jag har börjat direkt med min spaning, vilket är, det känns som att webcams har varit ungefär lika, typ lika dåliga i 20 år. Men det kan ju ha att göra med kompression av att man tittar alltid på en webcam i en kompressionsström liksom, någonstans. Men det känns som att webcams liksom aldrig blir bättre.
Jag håller med.
Alltså de blir nog bättre, men det är lite så när man kollar på en remake av Diablo 2 och tänker att det är samma grafik som jag såg när jag var barn, och syns som att, herregud vad fult det var när jag var barn, när man väl ser jämförelsen. Men det känns som att det liksom är samma fula webcams, alltså samma kvalitet.
Det känns som att ni lägger någon slags rosa skimrande täcke över det där, för att jag kan säga att det inte alls, det är mycket bättre än vad det brukar vara.
Ja, 20 år vet jag inte om jag skulle...
Kommer ni inte ihåg digitalkamerorna till exempel? Alltså som man hade i... När man köpte en faktisk digitalkamera runt 2006-2007.
Mm.
Jag hittade några bilder från en sån för ett tag sedan. Och ser för jävligt ut.
Men är det alltså inte att du kollar på den på en skärm med 15 gånger så hög upplösning som då? Alltså det är liksom... Hade man suttit... längre bak i soffan och kolla på sin lilla tv, så ser allt lika snyggt ut, ungefär som du gör idag. Men visst, det är klart att det är en högst subjektiv och icke-korrekt upplevelse av mig. Men det känns ändå så att det är typ samma.
Det jag kan skriva under på är att alla... Det finns inga prosumer webbkameror. Då måste man liksom köpa en DSLR och en HDMI-brygga och... Jag tittade på en video om det för ett litet tag sedan, och liksom nummer ett som man kan göra som gör all skillnad i världen är att bara fixa bättre ljus. Och genast blir allting mycket bättre.
Då måste man ha en sån här streamer, webbring och grejer.
Ja, RGB. Det kommer jag ha snart, för min äldsta son har bara önskat sig RGB-prylar i julklapp. Hela hans rum kommer vara en epilepsistation.
Så både R och G och B, liksom överallt.
Överallt samtidigt på samma gång.
Det är helt sjukt.
Bättre kids RGB än GHB, brukar jag alltid säga.
GHB, är det Haskell debuggen?
Nej, men det är GDB väl, Glasgow någonting. GHC, Glasgow Haskell Compiler. Men oj. GHB är inte en Haskell Compiler, nej.
GHB är någon sån här hästbedövningsmedel som kids tycker om.
Det är mescalin du tänker på. GHB är gammalt klassiskt fuldrog liksom.
Sån här som typ det, folk blir blinda av. Och... Var inte det de tog i kapsyler?
Jo, precis. Man dricker det. Man, inte jag eller någon jag känner, men min bild av att det är någonting man dricker, och typ att det luktar ingenting och smakar ingenting, och sen så blir man, dör man typ.
Okay.
Typiskt bra drog. Jag önskar ändå att GHB-kopplingen för dig är att det kanske är en Haskell-debugger, Bartek.
Så oskyldigt.
Alltså, rosenkinda då.
Ja. Ja, jag börjar inte med Haskell eller GHB.
Nej.
Men vi hade någonting. Jo, det är jul, så är det. Det är ett julavsnitt, detta. Extra insatt igen.
Ja, jag propsade på att vi skulle ha ett retrospektiv, men jag blev nedröstad, så det blir inget retrospektiv. Och jag som har förberett räsebilar och ankare och luftballonger, och det skulle vara en
nedröstad, kul...
Nej, jag tror bara att vi inte sa ja, vilken bra idé!
Ja, men det är en implicit nedröstning.
Det var en ljummen såhär,
Fine.
Ja, vi kan väl göra det om du tycker det är viktigt.
Nej.
Men vad skulle vi säga om det är avsnitt 32 vi spelar in då? Det är ett år typ.
Det är jävla massa avsnitt.
Är vi klara liksom efter ett år?
Ja. Jag vet inte om vi har sagt så mycket på de här 32 avsnitten. Jo, lite bra har vi sagt ändå, måste jag säga. Jag kan inte säga vad det är, men efter varje avsnitt så känns det fan, det här blir ganska bra ändå.
Men man skulle kunna liksom, om man skulle splicea upp varenda inspelning vi gjort och sortera den på ämne liksom, så skulle man kunna komprimera det i någon slags Snyder Cut som är liksom typ 2 timmars gå igenom allting bara från A till Ö. Ett års babbel egentligen. Men det är ju helt okej. Vi är ju här för att bygga, vad heter det? Det heter...
Bygga brand.
Nej, för fan, det heter det. En relation som är ensidig med en person på typ en kändis. Det heter någonting.
En jag parasocial.
Precis, parasociala relationer är det vi bygger här. Så att alla kan lyssna på oss och känna att de också har en högtryckstvätt från umlaut. Jag vet inte vad jag pratar om riktigt. Ja.
Men visst bestämde vi att det här blir sista avsnittet innan jul och så tar vi paus och så är vi tillbaka i januari.
Vi bestämmer det nu om inte annat. Patrik, ja, vad säger du?
Det låter bra, tycker jag.
Vi ska ju faktiskt ses om ett par dagar.
Ja, vi får se hur det går.
Vad som händer. Varför har ingen sagt det till mig?
Nej, men det var alltså bara jag och Bartik ska ses.
Fan, vad elak.
Men det är i Stockholm, så jag vet inte om du kan komma. Det är... Nej. Det var någonting vi skulle prata om på riktigt. Som jag... Jo, just det. Jag vill prata om en sak. Men det är ett tv-spel. Jag vet inte om det är vi ska börja med det.
Kör.
Ja, varför säger jag så? Det är som att säga, men jag skulle säga någonting. Nej, men det var inget.
Nej, men kom igen nu.
Okej då,
Anders, om ni verkligen kom igen, vill. Säg nu.
Nej, men i år, lite många år tidigare, så har det varit The Game Show Awards, eller The Game Awards, eller vad det heter, som är typ ett dåligt E3-aktigt show. Men det liksom verkar vara den nya industristandarden i spelvärlden. Att det är där man liksom får priser. Och Game of the Year blev ju spelet Astrobot, som är ett, jag tror att det är PS5 eller kanske PS4, men PS5 exclusive 3D-plattformsspel. Som är väldigt familjevänligt och gulligt och mysigt att spela. Jag spelar typ aldrig plattformar. Jag har liksom ingen relation till Mario 64 och sånt som många har. Jag har typ inte kört någon av de här Jack and Dexter. Inga sådana liksom. Det har aldrig varit min grej. Men det här spelet såg så gulligt ut så jag var tvungen att typ peta lite på det. Det är ett fantastiskt kul spel. Det är ett väldigt bra spel och jag vet inte varför. För det är liksom inte så... Det är inte så mycket det här liksom Dark Souls svårigheter eller typ levla upp eller vara en cool assassin eller bra story. Eller, det är bara liksom... Folk brukar ofta säga att, att saker är tight. Det är väldigt tight i kontrollerna och det är mysigt att spela och det är uppfinningsrikt och gulligt och lätt. Liksom. Så jag kanske har klarat typ halva. Jag känner att det är väldigt sällan jag sitter kvar och spelar spel länge för jag blir så här, men det är liksom, man har sett spel känner man. Men här är det bara mysigt. Jag är glad över sådana spel, att sådana spel får uppmärksammas och göras.
Är det också en random dude i Nebraska som...
Nej, det är ju inte något, det är ett av de mindre utvecklingsteamet, men Astrobot kom, vad heter det, Astrobots Playroom, som var typ som ett tech-demo till PS5 när det kom. Och de har fått göra ett spel sen baserat på det, samma studio.
Okej.
Okay. Så nej, det är inte bara en kille som byggde med C++. Med en custom engine, tyvärr.
Med en 3000 rader lång switch-sats för all precis. Dialog.
Det är drömmen. Nej, men det här är ju typ ett... Det är väl 60 pers, tror jag menar, någonting i studion. Så det är ganska litet för att vara spel.
Men de har gjort spel innan. Astrobot-spel innan Playroom.
Har de det? Rescue. Har de gjort fler än det? Ja, okej. Okay. Ja, Astrobot Rescue, just det. Det har jag hört
om. Inte. Rescue Mission, så här VR-spel. Och sen tror jag det var ett till PS3 också.
Men du har spelat det också, Patrik, va?
Nej, jag har bara spelat ja. Playroom och Astrobot.
Ja, okej. Okay. Eller är det jag menar? Ja, du har spelat Astrobot, ja. Menar jag. Ja.
Jag spelar, min dotter tycker det är väldigt roligt spel. Så vi spelar mycket tillsammans.
Jag har kört lite med barnen också. De är lite för svårt för mina som är lite för små, men det är liksom ändå kul. Springa runt på hemplaneten och typ putta om cool saker liksom, sånt som barn gillar att göra. Och de har ju också spelet en, man upplåser upp en gacha-maskin i spelet, en sån här dra in krok och få en present för pengar grej. Och den heter också typ The Gacha Room eller någonting, så det är lite sån liten kul blinkning till den spelmekaniken. Och det är väldigt mycket PlayStation-referenser. Man räddar som bottar och typ helst alla bottar är liksom en gubbe ur, vet inte, God of War eller det är Solid Snake och sådär, fast som en liten bott. Så det är liksom jättemycket samla på bottar, samla på items, men allting är bara liksom gulligt. Det finns liksom ingen spelmekanik kring det än så länge, vad jag vet i alla fall. Så det är väldigt, det är ett kul spel just för att det är så pass.
Jo, men det finns ju spelmekanik. Varje boss som du klarar så räddar du någon speciell bot och så tar du deras skepnad. Ja. Så du kan just vara Aloy från.
Men då är det typ en, Zero Dawn och. Är det en värld man är det, eller en bana eller någonting som, där man är den?
En bana.
Ja, just det. Just det, jag spelade God of War-banan där man såklart måste gå emellan klippor och klämma sig mellan klippskrevor som man alltid gör de spelen. Det tycker jag är lite kul. Så det är lite charmigt och roligt och det är bara, det är primärt spelupplevelse, spelmekanik. Det är inte så mycket annat och så är det mysigt liksom.
Det som gör det spelet så bra för barn är att du inte kan dö, är det? Eller du kan dö men du åker bara tillbaka till närmaste checkpoint.
Ja.
Så, och så är det kanske 5 minuter mellan varje checkpoint.
Ja, om ens det. Ja, jo, för ett barn är de.
Nej, men
det är väldigt ofta liksom. Ja. Nej, men det är mysigt. Och det är också utmanar lite min uppfattning om mitt eget spelande. Att det måste finnas liksom motstånd eller liksom en mastery-komponent som är svår eller jättebra story. Att det här hoppar runt på plattformar och fånga poäng liksom. Det är inte för mig, men uppenbarligen så är det för mig också. Kanske för att det är så, det kräver liksom ingen. Man väntar inte på någon payoff, utan det är så, men om jag bara grindar så kommer det bli jättekul. Om jag bara upplever storyn, utan det är bara antingen är det kul att spela det eller så är det inte kul att spela det. Och jag tyckte det var kul att spela.
Det som är så genialt med det spelet, det är att det är lite som, ni vet, barnprogram där de har skämt som egentligen inte riktade till barn utan till vuxna som är tvungna att sitta och titta. Så det flyger över huvudet på barnen, men man själv sitter man och. Ja. Och det är lite samma sak där, för att de har byggt in. Spelet är väldigt lätt, som jag sa, om du bara ska spela det från liksom första banan till sista banan. Men sen finns det ju massa sådana här challenges som. Det finns hemliga pusselbitar och det finns speciella banor som är jättesvåra, men som är så här frivilliga att spela. Och att hitta alla bottar. Där alltså finns det här 100%, att man kan 100% av spelet. Och det känns mer som att det är gjort för kanske lite mer vuxna spelare än.
Nej, jag håller med. Och jag tror jag hittade min första sån här, jag löste upp den första liksom, de här 4 triangelbanorna, de gröna trianglarna, som var 4 rätt svåra challenge tracks liksom, som var en ganska tydlig step up i svårighetsgrad från resten av spelet. Och då var det så här, åh, yes, nu ska jag klara de här. Och så klarar de liksom ändå på en kvart. Det är inte jättejobbigt liksom, ändå lite så pilligt.
Har du hittat crumble-banorna?
Den första, när det går sönder under den tiden. Ja, de blir jobbiga, märkte jag också.
Jag tror jag satt i en timme och min dotter bara, pappa, du måste klara den här åt mig.
Käften! Bara,
ja, det var verkligen så bara. Okej, okay, alla håller käften nu.
Ja, nej, men det är något mysigt med det där. Det finns liksom, ja, det är inte bara så här. Det är inte bara ett platt, enkelt barnspel, som du säger. Det finns lite mer också, men det går ju bara att spela. Det går ju bara springa ner och klara det liksom. Och så hittar man 150 bottar och så är man nöjd med spelet liksom. Men det finns de här liksom, man kan hitta allting, men även där kan man ju få hjälp att hitta allting, så det är inte så att liksom, det är idiotsvårt än så länge heller om man vill ha liksom 100% på banorna. Så att det, ja, nej, jag vet inte, det är bara fascinerande och så väl har slagit liksom, ganska brett hos många, verkar det som. Och att det vinner över liksom, vad heter det, Wukong, som jag sa, nästa Souls-like liksom, favorit i Game Awards. Det tycker jag är, ja, mysigt bara. Ja, det var mitt ämne.
Jag uppskattar mekaniken där man inte kan dö. I samma i Breath of the Wild. Det är jättenice. Dör man så bara rewindas klockan.
Jag skulle nog säga att Astrobot faktiskt tagit över trofén från Mario-spelen när det kommer till plattform. Det känns som att de bara släpper ut nya Mario-spel lite då och då. Man har inte ens koll på dem längre. Men det här känns, jag tycker det känns nyskapande och både mekaniskt och liksom.
Det har ju väldigt, för de lutar sig inte heller på en mekanik. Att men i det här spelet så har du, ja, men så har du typ Marios hatt eller Marios vattenspruta. Utan här liksom har du, jag har sett kanske 10 olika mekaniker man får ibland i vissa banor. Du får liksom en extra bot på ryggen som kan göra grejer åt dig. Och ibland så kan du bli jätteliten och ibland så kan du klättra på väggar. Ibland kan du, ja, göra, så man får liksom olika mekaniker här och där och så bygger banorna på just den mekaniken. Så det är inte heller så tröttsamt att man liksom, ja, jag ska ännu en så här double jump-utmaning. Liksom. Utan att det är, man har liksom olika typer av, ja.
Och till och med, det finns den här banan med, när man är en blob, det är ett annat spel som fanns till PS Vita. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu bara. Tocka någonting.
Nej, Patapon.
Vad sa du?
Patapon.
Jag vet inte. Men då är det helt annorlunda spelmekanik. Då är det inte ens plattformsspel längre. Så helt plötsligt så kastas man in i en sån bana och bara, okej. Okay. Ett helt nytt spel där. Det tyckte det, jag
tänkte också på det. De har ju många, det är också jättemycket easter eggs, typ om du liksom, om du puttar på en ko på ett visst sätt så händer det här. Och, alltså, det finns jättemycket små animationer. Jättemycket idol-animationer för botten. Han gör grejer. Han, hen, den. Det är väldigt mycket sånt. Mysfaktor-grejer i spelet. Liksom, som uppenbart kostar tid att implementera. Och det ger ingen liksom, spelmekanik. Utan det är bara mysigt. Men även spelmekanikerna tycker jag känns förvånansvärt välgjorda. Sättet att de har så många olika. Som min, typ, den första miniatyrbanan. Tycker jag var jättevälgjord för att vara en sån här klassisk du blir liten och nej bana. Jättevälgjord kombination av att du kan både förstå lite samtidigt. Så det, ja, det är bara kul att det, liksom, det finns liksom inget uppenbart, ja, men det här, de har gjort en ny grej, det är så coolt. Det är bara, de har gjort jättemånga grejer som alla är ganska bra. Och så är det omväxling. Och man fastnar inte. Liksom.
Är det PS-only eller?
Ja. Folk säger att det här, nu har äntligen Sony lyckats skapa en maskot som folk tycker om. Sony har liksom aldrig haft en maskot som är Sonys maskot. Och nu är det, liksom, det är Astrobot som bara är en ganska tråkig bot till utseendet. Liksom. Men spelen är så roliga att folk fastnat för botten. Liksom. Det är gjort som merchandising liksom, det spelet också på ett sätt. Allting är så gulligt. Liksom, och, ja. Man flyger runt på en PS5-kontroll. Det är liksom ens rymdfarkost. Det är, ja, det är liksom full rulle. Så att om man har PS5 och gillar eller inte gillar plattformsspel så är det värt att kolla in. Man kan ju kolla in Astrobots Playroom som är gratis först. Så får man känna lite på spelandan. Liksom.
Har du spelat julbanan som kom för några dagar sedan?
Nej. Nej. Är det Playroom? Jag har inte ens kollat Playroom.
Nej, Astrobot.
Ja, kom det en ny bana?
Ja.
Jaha, nej.
Det var helt kul. Perfekt. För jag var ensam med min dotter i helgen. Hon var rastlös och så läste jag att det kommit en ny Astrobot-bana. Och så var det, nu ska vi spela tv-spel.
Helgen räddad, yes.
Helgen räddad, exakt.
Ja. Annars, ja, det fortsätter ju vara ett problem att jag tycker bara om spel i teorin nästan alltid och väldigt sällan i praktiken. Nu har jag väldigt höga förhoppningar på Assassin's Creed Shadows. Det verkar träffa rätt på många sätt. Det ska bli kul att få se hur det blir i vad är det, februari det kommer.
Har du spelat Ghost of Tsushima?
Ja, jag har faktiskt klarat det och spelat om typ halva igen när den här Director's Cut kom. Det är ett jättebra spel, verkligen. Ett av mina favoritspel skulle jag säga. Absolut så PS5 eller PlayStation guldklimp. Liksom. De behöver liksom flera av de här exclusivesarna som kommit tidigare, som Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima. Nu liksom har det varit ganska skralt på den fronten. Det är liksom det de typ vinner på, tycker jag, som plattform med Xbox. Att de har de här liksom, du måste spela God of War, du måste spela det här spelet. Liksom. Och så finns det bara där.
Uncharted också.
Jag har typ spelat ettan halvvägs igenom. För jag måste spela dem i rätt ordning, känner jag. Och ettan är ju ganska gammalt och gackigt. Liksom, så att det är verkligen sån här, ja, gammaldags FPS eller tredjepersons shooting som är liksom springa med en AK-47 och strafa och skjuta liksom bara. Det är det man kan göra i spelet. Så det är inte jättekul, men jag ska ta mig igenom. Jag har hela den här collectionen med alla fyra spelen. För de nya är väl väldigt bra och actionfyllda och välgjorda narrativ liksom.
Ja, och en massa pussel i dem också. Så det är inte bara skjuta, utan det är mycket så här. Jag tycker det känns som en Indiana Jones-film. Eller samma känsla som Indiana Jones-filmerna gav. Inte de nya, de gamla.
Nu kommer ju ett Indiana Jones-spel också. Det kommer precis nu, tror jag. Som fått väldigt mycket, eller ganska mycket positiv uppmärksamhet, känns som. Vi får se. Jag orkar inte engagera mig i den, för jag orkar inte tänka på fler spel. Men...
Jag har ett jätteproblem med både spel och böcker och filmer, och det är att jag känner enormt motstånd att prova någonting nytt. Jag spelar hellre om något gammalt än att riskera att bli besviken. Exakt samma när man ska välja film på Netflix. Då liksom, kan vi inte se måndag hela veckan igen?
Jag är tvärtom där faktiskt. Jag kan inte kolla om en film om jag du kommer ihåg någonting. Du älskar
att bli besviken.
Nej, men det, man kan alltid stänga av en film om den inte är bra. Man kan alltid sluta spela om det inte är bra.
Ja, men det känns inte bra heller. Men på det temat så har jag börjat spela om Command & Conquer, som jag har pratat en massa om på senaste veckan.
Jag ville fråga dig om det. Jag har tänkt väldigt mycket på det sen du pratade om det, att jag verkligen vill spela det också. För det är så, om man bara kollar på lite klipp och filmer, så har den känsla som jag har insett, liksom fastnat i mig sedan barn, men som jag hade tänkt på sedan dess. Så att, det vill jag höra.
Jag kan säga att det är precis lika bra som man minns det. Det är tidslöst. Det enda jag kan säga är att jag uppskattar remastern. Det var inte roligt att spela det i 320x200 när man bara ser typ tre soldater på skärmen. I stöten.
Man kan räkna pixlarna för hand på skärmen. Ja. Då är det illa.
Nej, men de gjorde remastern riktigt, riktigt bra. För det är typ... Det är samma... Alltså, spelskärmen är samma fast 4 gånger så stor. Och, men liksom hudden är nyritad. Mm. Men alla ljudeffekterna och all musik är samma. Och... Ja, men den var bra. Jag köpte den för 50-lapp på Steam. Så nu håller jag på med GDI-kampanjen. Jag har spelat igenom den en gång för 2 år sedan kanske. Men, och så började jag aldrig på Nod. Visst var det så att när man installerar spelet från CD-skiva 1, och CD-skiva 1 var GDI-kampanjen, och i teorin så kunde man plocka ut CD:n och starta Nod-kampanjen direkt. Eller kunde man det?
Jag minns inte. Men bara att prata om det här, jag är så glad. Jag vet inte varför. Att prata om att ta ut och ta in CD-skivan för att spela och spel. Det är liksom att det slår på en massa nostalgi, men det är en sån härlig känsla, tycker jag. Att glömma sig, har du kommit till andra skivan i Final Fantasy 7 än? Liksom, den typen av samtal är så mysigt att kunna ha. Liksom. Jag har 3D-skivan nu, jävlar. Liksom.
Ni får inte döma mig, men jag spenderade säkert en kvart på Tradera och letade efter sån här Creative Lab Soundblaster högtalare, såna avlånga.
Ofta med så här, någon böjd form på framsidan.
Precis, och så, ja. De lät så härligt burkiga. Det är så Command & Conquer ska upplevas.
Det är det, eller såna här riktigt skraltiga hörlurar som gör ont på öronen. De är bara så hårda och små liksom.
Exakt.
Ja, det var CNC var nog första spelet vi fick till PC, tror jag. När vi fick PC hemma. Vi hade ju en Mac som spelade Civ och Prince of Persia på, men våran Pentiumen hade CNC med liksom, när vi köpte den. Det var ett sånt fantastiskt bra spel. Jag vill därför känna att jag vill spela det igen för att minnas hur mycket av det som var bra. När man tittar på, bara när man tittar på klipp från spelet, så det är så jävla härligt. Alltså bara hur deras SAM-sites fälls upp i marken. Det ser så snyggt ut och liksom allting är så härligt. Och
ja, det var verkligen före sin tid. Det är så polerat. Jag vet inte om ni minns det installationsprogrammet. Det var ett DOS- spel från början. Var det 96 det kom, 97 någonting? Och majoriteten av alla DOS-spel installerade man från kommandoprompten, och så fick man upp en sån här blåvit TUI, text user interface, och så skulle man konfigurera sitt ljudkort och valde man fel så låste sig hela datorn och så var man tvungen att börja om. Och så poppar man i första skivan av Command & Conquer och så startades liksom ett skitpolerad multimediaupplevelse med liksom en dator som pratar med den och liksom det kändes som att man pratade med någon kommandocentral som skulle initieras och så liksom maskerar de installationen. Och ljudkortet bara funkar liksom plug and play. Man behövde inte konfigurera det. Åh, vilka minnen.
Men alltså installationen var väl liksom typ in universe, att det var liksom en robotröst och det var liksom initializing commander bla bla bla. Det var liksom
precis den typen av babbel, ja, det var samma robotröst som inne i spelet sen.
Ja, mer fullskaliga multimediaupplevelser känner jag saknas nu för tiden. Nu är det bara liksom klicka in och klicka in på saker och allt är samma. Man vill liksom ha den här handgjorda upplevelsen liksom.
Ja, men det var lite, man visste inte vad som var bra och vad som var dåligt, så man höftade på saker och ibland blev det jättebra, ibland blev det mindre bra, men allt är så jävla optimerat nu.
Jag tänker mig att budgeten som de la på att bygga en custom installer, liksom, om man bara så tänker som företag, bara om vi flyttar den budgeten och istället lägger den bara på reklam innan spelet kan gå ens går att spela, det är bättre. Liksom. Och så har det bara pågått så, antar jag. Så blir det bara spelen, det blir bara en Wise installer med någon Windows Shield pop-up och så är det klart. Liksom.
Men snart har vi spel, AI-spel som är skapade av AI. Då kommer det bli ännu sämre.
Det är drömmen. Så. Man kan själv säga vad spelet ska vara bara, så blir det perfekt spel varje gång.
Jag läste det. Det var något företag som hade investerat massa, alltså jag vet inte, det var inte, vilka var det? Det var inte Ubisoft. Kanske var EA som hade någon sån här byggt in generativ AI i någon spelmotor. Fan, ja. Det låter ju helt hemskt alltså.
Alltså om man använder AI typ för att så här generera ett stort grass plane som man sen fyller ut själv med grejer. Så här, sånt ju. Men så, det har man gjort inom spelutveckling i jättemånga år, att man hade typ lokal maskinlärning liksom, och algoritmer. Det är ju inget konstigt liksom. Men när det är den här liksom, om du bara skriver här så skapar den en modell och riggar den automatiskt med skelettet och så, ja, liksom, ja, jag vet inte. Kanske. Usch. Men det värsta de kan göra för det, och det är väl det som gjorts mest, är väl att man ska tänka att man pluggar in AI och så ska den liksom sköta quest och story och karaktärer. För det är liksom, det är ju dödsdeprimerande.
Jag hittar det här. EA shows text-to-game concept powered by AI.
Ja, concept är bärande termen där, känner jag.
Det är väldigt
ja, det betyder ändå att man lagt ner en massa tid på att faktiskt... Kan vi göra våra spel ännu pissigare och ta 800 spänn för dem?
Det känns väldigt on-brand för EA. Kan jag
tycka. Årets julklapp till oss själva var att vi får prata om AI och hatar det en stund i podcasten. Vi får aldrig prata om AI. Så att, det är av arbetsrättsliga skäl så kan vi inte prata om det förutom en dag per år.
Jag hatar AI så mycket.
Ja, passa på nu, du har chansen.
Jo, men jag passar på. Jag vet inte, man går in på LinkedIn och så börjar man doomscrolla och så bara man postar någonting om AI eller LLM. Jag blir så trött på det.
Ja, inte för att försvara AI, men doomscrolla på LinkedIn är kanske en del av problemet.
Jag doomscrollar överallt. Ge mig någonstans att doomscrolla. Jag kommer inte doomscrolla. Det är inte svårare än så. Men,
Jag ska ju stänga mitt LinkedIn nu. Inte stänga, men jag ska i alla fall låsa det så gott det går. Jag är klar med uppdrag efter nyår. Så
ja, vi måste ju prata om det. Vi har inte annonserat att det är klappat och klart.
Det är klappat och klart. Det är jätteskönt att
grattis.
Ha det klart innan jul. Börjar efter där sjätte någonstans januari. Det blir skönt. Eftersom jag skrev det på LinkedIn kan jag också säga det. Det är på företaget och det är allt jag vet i princip. Men det ska bli kul. Och det är på distans.
Det ska bli .net-gubbe.
Det är fan dags att bli det igen.
Vad ska du göra?
Jag ska vara del av deras liksom fintech-ben. De bygger ju massa i hotellmjukvara, men en aspekt av den bygger är liksom betallösningarna som en del av hotellvistelsen. Jag ska in där. Det är ungefär så mycket jag ska säga kan säga, men det är för att det är så mycket jag vet. Det är inte så mycket att det är hemligt, så jag har ingen aning annars.
Har du laddat ner senaste 4 års .NET Rocks och börjat
plöja? Ja, plöjer den på 5 gånger speed. Så jag hör bara så jag tar det slut sen.
Har du inte missat någonting?
Nej, men faktum är att jag började lyssna på .NET Rocks nu igen efter ungefär 4-5 års paus kanske. Och slogs av hur lite, jag sa att ingenting har ändrats i form i deras liksom, alltså deras upplägg, deras jinglar, upplägget för att de har vissa liksom hållpunkter i podcasten, deras skämt, deras dynamik, ingenting har liksom rubbats en millimeter. Det är fortfarande att de ger ut Music to Code By liksom, som en CD-skiva. Jag minns när de slutade med att ge ut muggar, för jag kände att man skulle få en mugg en gång för en bra fråga. Mm. Och så bara, det får du sätta en CD-skiva. Nej. Gå och lägger, kände jag. Och det är fortfarande samma CD-skiva, eller det kanske är ett digitalt album då, men
ja. Ja, det är inte ens en CD-skiva, det är en zip-fil med
MP3. Yes, äntligen. Nej, men nu hoppar jag bara över. Jag hoppar över allting fram tills gästen börjar prata. Men det är ju ofta en kvart.
Same. Man lär sig ganska fort.
Ja, men även där, de är ju, alltså, ja, de gör ju det de gör. De har gjort det jävligt länge, det är som det är liksom. Men de har ju svårt att vara tysta, om man säger så. Båda gubbarna är ju väldigt bra på att introducera gästen. Gästen säger hej, hej. Ja, och så byter de till en anekdot, pigga någonting som var gästens CV. Och pratar vidare om det själva. Alltså det är, ja. Man hatar det man i andra som man säger sig själv. Så att, det är som det
är. Jag begränsar mig till när det kommer gäster som är jätteintresserad av.
Mm. Det är lite så jag gör också när jag är lite ämnesbaserad filtrering. Så. Jag lyssnade på den om det här programmeringsspråket Rockstar. Det var ju ganska kul att höra om. Det var kanske den senaste, tror jag.
Dylan Beery.
Ja, precis. Mm. Han hade lite samma intonation och stil som Mark Seaman, som jag också tycker om att höra. Det här lite raljant britt, den känslan. Mm. Men ja, det är som det är den podcasten.
Han är jävligt rolig att titta på när han kommer på konferenser, för man lär sig typ inte någonting. Man blir underhållen i en timme och så får man med sig någon, inte faktoid, någon fakta nugget.
Precis. Tack. Men hans senaste avsnitt i .NET Rocks, alltså Mark Seaman var det väl, där han faktiskt lite sådär, inte dissade, men var kritisk till allt det så rörigt numera och komplext, att alla ska ha Kubernetes överallt, att det inte behövs.
Mm.
Så att, och de höll ju med gubbarna, så att när det liksom, när .NET Rocks till och med säger så, känns det som att vi kanske är, vi är inte så edgy som vi trodde när vi säger att saker är för komplexa numera. Alla verkar ju tycka det. Det är lite tråkigt att höra.
Ingen är glad.
Tyckte du att vi var edgy när vi sa det? Det är bara sunt förnuft, tänker jag.
Vi kanske påpekade inte att kejsaren har inga kläder. Men det visade sig att alla andra också ser det, så då var det ingen stor revelation.
Nej, men så det blir .NET Rock, .NET Rock, så jag blir C-sharp-utvecklare efter 9 år. Men det ska bli rätt kul. 4 år med Go, det kan ju bli ett artigt sig nästan, tror jag, att prata om det. Men jag känner att det är ett väldigt kul språk att arbeta med. Men om man bygger webb-API-er som tar emot JSON och validerar fält och sen pratar med databas, så får man ganska lite gratis med Go. Som det skulle bli skönt att få gratis med .NET, känner jag spontant. Efter 4 år utan Entity Framework och ASP.NET Model Binding och allt det som bara funkar liksom, mer eller mindre. Och också funkar på samma sätt, vilket det ju inte gör i Go. För i Go har alla lite egna uppfinningar överallt liksom, på gott och ont. Så att, det ska bli rätt skönt. Men om jag skulle bygga saker privat just nu, känner jag fortfarande väldigt sugen på att göra det Go, för att det liksom är mysigt att skriva i det språket. Men det lär väl ändras efter några veckor av .NET Kool-Aid ner i halsen.
Blir det Visual Studio proper med en 15 tums Lenovo med numpad?
Hoppas på det. Jag bad om Windows-dator faktiskt. Det ska bli spännande. Jag har kört med Mac nu i 4 år och även med senaste 3 år väl med M1 och M2. Nu bad jag om Windows-dator för jag ville inte vara person som kommer in och ja, men jag kör ju Mac med Rider, så att nu måste ni anpassa er bla 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 liksom. Så, och det kanske inte ens behövs, men jag kände att jag orkar inte vara
har
där.
Du kollat vad resten av teamet kör så att inte de kör Mac?
Ja, det är inte så mycket Mac tydligen, vet jag. Sen är det, jag tror att min chef kör Mac, så det är väl inte hela världen om det skulle vara så liksom. Men jag kände bara att jag orkar inte. Nu vill jag få liksom glida in i den trygga Microsoft-famnen och bara åka vad heter det? Rådel i deras bana liksom, bara swisha fram.
Åka bärsele hos mamma Microsoft.
Precis. Precis så. Patrik, du är skeptisk ut, berätta.
Va? Nej.
Nej. Jag såg att du har din superior Apple user smirk.
Nej, jag bara ser fram emot när du kommer tillbaka och ska snacka DTO-er.
Äntligen.
Anders topp 10 automapper tips.
Just det. Använd inte och så vidare. Ja. Nej, men det ska bli intressant tycker jag. Nu tror jag att det är ett ganska nyskapat team jag kommer komma in i, men jag är inte säker. Men det ska bli intressant att se vad som händer i liksom potentiella, alltså inte konflikten, men mötet mellan liksom 4 år av Grug Go på egen kammare med gängse .NET-utvecklares uppfattning om hur man bygger och kodar mjukvara. Finns en risk att det blir att jag kommer få skriva på mig lite och ha lite ont i magen över massa. Det är så här man gör beslut, och så kommer jag inte vilja liksom bråka om varenda sak och diskutera varenda grej heller. Så det ska bli kul och kanske jobbigt att se vad som händer där.
Du går in som konsult, du måste ju berätta för dem vad de gör fel.
Ja, just det.
Hela tiden.
Jag är mycket dyrare än vad ni är, därför har jag rätt.
Det är som när man hamnar i fängelse, du måste statuera ett exempel första dagen på jobbet.
Just det. Spela ut tech-liden direkt. Ja.
Squasha hela Git-historiken, ja, med legacy code.
Ja. Ja, vi får se hur mycket jag orkar fästa loss. Men det känns ganska roligt. Det ska bli kul faktiskt. Jag känner mig mer förväntansfull än någonting annat, vilket är väldigt positivt.
Jag som älskar följetonger i podcast ser verkligen fram emot att följa din resa här framgent.
Ja, vi får se. Jag signat NDA, men jag vet inte än så länge om någonting har sagt som bryter det, så vi får se om jag har jobbet om en vecka.
Om det här avsnittet plötsligt vid sändning bara är 5 minuter lång, så vet ni varför.
Ja, precis. Ja. Det var 38 minuter. Du sa mer än en halvtimme, Bartek, men inte mycket mer.
Jag tänker att det kanske känns lite lagom. Jag måste springa vidare. Men jag vet inte, Patrik, har du några avslutande ord?
Nej. Inga.